Välkommen till Skånes taltidning nummer 34 2021 med utgivningsdag torsdagen den 26 augusti. Solen gick upp 6.01 i morse och går ner igen 20.16 ikväll. På varsitt håll i Malmö och Lund sitter Birgitta Fredén och Åsa Kjellman i Risi och tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Covid-19 ökar i snabb takt i Skåne och Folkhälsomyndigheten räknar med att restriktionerna måste vara kvar ytterligare en tid.
Blinkningar och pip ska hindra att synskadade skadas av slängda elsparkcyklar. Centerpartiet tror på tekniska lösningar.
SRF överklagar abonnemangsavgifter för gamla hjälpmedel.
Anpassningarna får man hjälp med, men telefonen måste man lära sig själv. Besked från synenheten när alla myndighetsappar nu ska vara tillgängliga.
Resan var lång från man till kvinna. Men nu har månadens ansikte hittat hem och funnit harmoni.
Större engagemang från tidningsföretagen är nödvändigt för att öka antalet taltidningsprenumeranter. Men tidningsutgivarna är tveksamma till lägre priser.
Anmälan till högskoleprovet öppnad, men inget anpassat prov för gravt synskadade.
Öppnat och stängt med bygg och bad.
Evenemangstips med pest och palmer.
Kalender med skog och hav.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar mellersta, östra och sydvästra Skåne anslagstavla.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Vi börjar med coronasituationen som i tisdags när vi gick in i studion såg ut så här.
Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Skåne och det i allt snabbare takt. Förra veckan rapporterades 904 fall och det är en ökning med 46% sedan veckan innan. 2/3 av de nya fallen är mellan 10 och 39 år, medan ytterst få är över 70 år. Den största ökningen ser man i västra och mellersta Skåne, säger smittskyddsläkare Eva Melander. Även antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar och är just nu 23 personer. Något som sannolikt beror på smittspridningen i samhället. 5 personer vårdas på intensivvårdsklinik. Inom vård och omsorg förekommer bara enstaka fall av smittspridning. Nu är det viktigt att alla fortsätter att följa de restriktioner som gäller och vaccinerar sig så fort som möjligt, säger Eva Melander. Hittills är 719 000 skåningar färdigvaccinerade och 867 000 har fått en första dos. Folkhälsomyndigheten har i en rapport till regeringen tagit fram nya scenarier för hur smittspridningen av covid-19 kan tänkas utvecklas under hösten. Alla scenarierna pekar mot en ökad smittspridning på grund av ökade kontakter inom befolkningen och på grund av att den nu dominerande delta-varianten är mera smittsam. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att nuvarande restriktioner måste vara kvar en tid tills flera har vaccinerat sig. Totalt har cirka 6,6 miljoner av den vuxna befolkningen fått en dos vaccin och 5,1 miljoner har fått 2 doser. Men det räcker inte för att minska smittspridningen, anser Folkhälsomyndigheten. Alltså gäller fortfarande råden att stanna hemma och testa sig vid symptom, hålla avstånd och arbeta hemifrån. Och förstås tvätta händerna.
Det rapporterade Birgitta Fredén. Elsparkcyklarna som slängs överallt har blivit ett allt större problem i Malmö. Det anser hundratals malmöbor som i ett så kallat Malmö-initiativ kräver hårdare parkeringsregler, och det anser Socialdemokraterna som bara vill tillåta parkering i särskilda zoner och ha förbud mot körning i vissa områden. Dessutom åldersgräns och förarbevis. Det sa kommunalrådet Andreas Schönström i förra veckans nummer av taltidningen. Men han får inget stöd av Centerpartiet, som i en debattartikel avvisar tankarna på förbud. Anton Sauer, som är gruppledare för Centern i Malmös kommunfullmäktige, har andra förslag om hur man kan skydda personer med synnedsättningar från att skada sig på elsparkcyklarna.
Jag tror att enklaste sättet att lösa detta det är just genom delvis att använda upphandlingsverktyget så att i kommunen så att de seriösa företagen får en chans att fortsätta sin verksamhet och så att de oseriösa företagen försvinner. Idag så använder man ju sig av att lägga en avgift på alla elsparkcyklar för att man då i fullmäktige så resonerades det kring att sparkcyklarna riskerar att skada exempelvis synskador. Då ställer jag frågan hur hjälper en avgift? Och det gör den ju inte. Och lika lite hjälper egentligen ett förbud på lång sikt. Utan där tror jag att vi behöver ha dialog med de olika företagen som sköter sig. Och se till hur kan vi hitta lösningar på det. Bland annat skulle man kanske kunna ha rörelsesensorer på dem som gör att de avgör någon form av ljud när folk är i närheten av dem. Vilket gör att det också skulle underlätta för dem som är bland annat synskadade.
Du säger upphandling. Det betyder alltså att vissa företag skulle ha tillstånd då att sätta ut elsparkcyklar och andra inte. Men inget har väl tillstånd idag? Ingen har väl bett om tillstånd?
Nej, man har ju inte jobbat på det sättet. Utan det har ju blivit lite djungens lag över det. Och sen så har man... Då så har det blivit problem eftersom att det är en ny teknologi, en ny mikromobilitet. Och det har också då gjort att ja, då har alla slängt ut, folk testat, folk tycker det har varit trevligt. Och sen har det uppstått problem med det. Och då har man, är det något företag som har bidragit mer till problemet så har ju alla företag sen straffats för att några företag har misskött sig.
Men du tror att de som inte skulle så att säga, vinna en upphandling, att de skulle bara plocka bort sina elsparkcyklar och...
Det hade de ju varit tvungna att göra.
Sen säger du att de då skulle kunna pipa och lysa för att man ska upptäcka dem.
Det skulle kunna vara möjliga lösningar för att liksom komma undan problemet med att exempelvis, jag förstår ju att ett problem för synskadade blir om de ligger slängda, att folk har misskött sig. Då behöver man jobba med företagen och säga till dem att användare som inte sköter sig, som ställer dem fel och sånt behöver kunna bli avstängda från att använda elsparkcyklarna. Men det kan även bli ett problem för synskador om den står i kanten vid en cykelbana eller vid en gångbana. Och då hade man kunnat titta på möjliga lösningar med exempelvis just mindre läten eller ljus som skulle kunna påvisa att de står där.
Du tror alltså att elsparkcyklar det är något som kommer att finnas kvar?
Det tror jag. Vi är alltid lite rädda när det kommer ny teknologi och vi har väldigt svårt att se värdet i det direkt. Men jag tror att just mikromobiliteten i det är en fantastisk grej. Sen tror jag att vi behöver komma till bukt med de här problemen. Men jag tror helt klart att de kommer finnas kvar.
Det är ju inte bara företagen då som är problematiska, det är även förarna. Hur kommer man till rätta med att förarna då buskör och inte lyder några som helst regler?
Och här finns det ju, som jag sa tidigare, delvis att man behöver se till att de förarna som inte sköter sig att man ska kunna bli avstängd från apparna. Sen så tror jag även att exempelvis om man hade kunnat jobba med GPS-sändare i dem som gör att människor som åker runt på exempelvis i torg och på centrum att cykeln själv känner av det och då drar ner hastigheten till då gånghastighet så att man inte kan busköra mitt i centrum. Och sen kanske även att man hade kunnat jobba med bonussystem för de förarna som sköter sig eller plockar upp cyklar eller dylikt.
Skulle det krävas förarbevis, hjälmtvång och sånt?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det hade avskaffat hela syftet med och jag tror inte det hade varit möjliga reformer att genomföra. För vuxna människor som åker runt på de här så har jag svårt att säga att du ska gå ut och hitta en elsparkcykel och samtidigt gå ut och leta efter en hjälm du kan köpa. Det skulle ju som sagt frånta hela syftet med mikromobiliteten.
Men den här mikromobiliteten innebär ju också att man faktiskt måste kunna ställa den här elsparkcykeln precis var som helst.
Ja, det tror jag. Alltså, var som helst är ju, det är ju ett begrepp som är... kan betyda så många grejer. Att jag kan ställa en elsparkcykel på ett bra sätt in till en byggnad så att den inte hamnar i vägen för människor är inte samma sak som att jag kan parkera den mitt i vägen. Men det kräver ju såklart att du ska kunna ställa dem på de flesta ställena runt om i staden. Det är ju det som är fördelen med dem, att den både kan ersätta buss, taxi, bil och gångresor.
Så om Socialdemokraterna nu vill driva igenom förbud och hårdare tag i fullmäktige, hur ställer ni er till det?
Vi ställer oss emot det. Vi tycker att det är lite den lata vägen att gå. Att försöka sopa problemet under mattan. istället så tror vi på, alltså vi är ju teknikoptimistiska i detta och tror att man kan hitta lösningar om man väljer att sätta sig ner med företagen och prata med dem och se till att om du sköter dig så har du världens möjlighet, om du missköter dig så får du inte sätta upp dina sparkcyklar.
Sa Anton Sauer, gruppledare för Centerpartiet i Malmö kommunfullmäktige. Reporter var Birgitta Fredén. Och vi kan tillägga att denna vecka så beslutar trafiknämnden i Stockholms stad att det ska krävas polistillstånd för att få placera ut elsparkcyklar. Tillstånden ska kosta 1400 kronor per elsparkcykel och år. I Stockholm finns just nu cirka 22 000 elsparkcyklar.
Synskadades riksförbund har överklagat ett beslut av Region Örebro att ta ut avgifter för hjälpmedel som lånats ut före den 1 januari 2020. Då infördes ett system med abonnemangsavgifter för hjälpmedel. Men hjälpmedel som lämnats ut dessförinnan är finansierade av skattemedel. Regionen har ändå beslutat att ta ut abonnemangsavgifter för äldre hjälpmedel. Två personer med synnedsättning överklagade till tingsrätten som gav regionen rätt. Beslutet strider inte mot förbudet i kommunallagen att ta ut avgifter retroaktivt, ansåg tingsrätten. Det här ger i praktiken grönt ljus för vårdgivare att börja ta betalt för äldre hjälpmedel som tidigare betalats av skattemedel och oavsett vilken information personerna fått när hjälpmedlet förskrevs, säger SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström i ett pressmeddelande. Hon överklagar nu Örebro tingsrätts dom till Göta hovrätt.
Alla mobilappar från offentliga aktörer som statliga myndigheter, kommuner och regioner ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det EU-direktivet blev svensk lag för 2 månader sedan. Men det stora problemet för personer med synnedsättningar är inte att apparna är otillgängliga, utan att det inte finns någon utbildning på mobiltelefoner för synskadade. Det sa Henrik Eld, ombudsman i SRF Skåne, i en intervju i Skånes taltidning för 3 veckor sedan.
Jag har inget exempel på någon myndighets- eller kommuns tjänst som inte funkar. Ett betydligt större problem är ju avsaknaden av en bra grundutbildning för synskadade i att använda smarta telefon. För att det kan ju upplevas som att en app eller en tjänst på en smart mobil inte är tillgänglig för att man har för lite grundkunskap i att använda sin telefon.
Men var får man den grundkunskapen? På synenheten vuxna inom habilitering och hjälpmedel i Region Skåne säger enhetschef Pirjo Kaikkonen så här.
Det är ju så att vårt uppdrag är ju att ge utbildning så patienterna kan hantera anpassningarna i mobilerna såsom förstoring och skärmläsning. Så vi ger alltså utbildning gällande hjälpmedelsfunktioner, inte varje app eller hemsida. Och det är väl där jag tänker att missförståndet är, om det nu är några synpunkter på vad vi gör för utbildning. Så tanken är ju att vi ger verktyg för att använda hjälpmedelsfunktionerna så patienterna kan använda dessa när de använder de olika apparna och hemsidorna. Men sen i träningssituationen då hos synpedagogen så finns ju klart möjlighet för patienten att välja någon app eller en hemsida så kan man träna sig på det.
Får man lära sig att hantera själva den smarta telefonen också?
Ja, alltså det är där jag också tänker ibland när jag får lite synpunkter att vissa patienter tycker att de inte får tillräckligt med utbildning. Att förväntningarna ligger nog tyvärr felaktigt då att man ska få utbildning på själva mobilen hos oss. Men så är det ju inte, utan det får man ju lära sig när man köper telefonen eller blir visad där på plats. Så där är ju inte vårt uppdrag, utan vårt uppdrag är ju precis som alla andra hjälpmedel att vi ska lära ut själva hjälpmedlet.
Men om man går och köper en smarttelefon, får man verkligen utbildning anpassad då till sitt funktionshinder i butiken, tror du?
Alltså, där är jag lite osäker, för vissa patienter som kommer till oss, de är ju väldigt trygga i att använda mobilen, och andra är ju mindre trygga. Och ibland tänker jag så att det kanske är så att det hade varit även svårt för den personen eller patienten om de har börjat säga det, för det är ju ändå rätt mycket man ska sätta sig in i. Så jag är faktiskt lite osäker pass. Men visst, jag tänker utifrån min egen erfarenhet att när jag inte kunnat något så har jag vänt mig tillbaka till butiken och då har de visat mig. Så jag hoppas och vill tro att det är så att de kan visa de olika funktionerna. Annars kanske om det är någon support, det vet jag inte riktigt hur det fungerar. Jag är lite osäker på den biten.
Tidigare så fanns det ju kurser på Glimåkra folkhögskola just i att använda telefoner, men de finns inte längre. Regionen slutade ju att bekosta skåningarnas deltagande i kurserna.
Mm. Jag har ju inte varit inblandad, men jag är ju så pass ny chef för synligheten vuxna, så jag har ju liksom inte riktigt den historiken, så jag kan inte prata i det. Men jag vet ju att jag har hört då, i och med att det var chef då för synligheten barn och ungdom och dövblinda, att man ansåg då att man kunde ge så pass mycket utbildning. Alltså det som var vårt uppdrag på synligheten, och därav så, ja, så blev det att man inte gav de här bidragen till Glimåkra. Och det är ju lite, jag tror att det handlar om att det är någon slags missuppfattning att vårt uppdrag är att lära ut själva mobilen. Och så är det inte, utan det handlar om själva hjälpmedlet, precis som alla andra hjälpmedel, datorer och liknande.
Man kanske har lite svårt att skilja på också vad som är en del av telefonen och vad som är hjälpmedlet när man står där med en smartphone i handen.
Ja, alltså som jag sa innan, det är ju en så avancerad produkt, en mobil, och jag menar det finns ju många som inte kan alla funktioner med sina mobiler även om de inte har en synnedsättning, så jag har full förståelse för det, att det kan vara svårt att veta vad som är vad. Men som jag sa innan så har man ju en kontakt med sin synpedagog, och då får man ju prata med den synpedagogen, så kan den förklara vad som är vad. Men att gå in och lära, jag menar, de lär inte ut. Alltså man kan inte komma med sin mobil och inte ha den aktiverad och sen förvänta sig att vi gör det på synenheten. Utan det får man göra när man har köpt in sin mobil.
Hur ser det ut framöver då? Allt mer i samhället bygger ju på att man har en smarttelefon. Snart ska man ju sköta allt via den.
Vad tänker du då? Ja, att vårt uppdrag ska ökas då på något sätt?
Att ja, kommer det att bli någon skillnad? Kommer ni att kunna lära ut något mera? Eller?
Alltså inte som det ser ut nu. Det enda jag funderar lite på att vi kanske får titta över och ha någon slags dialog med medborgarna. Liksom, hur vi skulle kunna möta varandra. Men vårt uppdrag kan vi ju inte förändra. Så, utan det är ju väldigt, väldigt tydligt att vårt uppdrag är att lära ut själva hjälpmedelsdelen.
När det gäller datorer då, hur mycket kan ni lära ut där?
Alltså det är ju samma sak där, att vi lär ju inte, alltså man kommer inte med sin dator och inte kan någonting, utan det är ju själva anpassningarna som vi kan stötta upp och lära ut.
Sa Pirjo Kaikkonen, enhetschef med delat ledarskap för synenheten vuxna inom habilitering och hjälpmedel i Region Skåne. Reporter var Birgitta Fredén.
Sedan starten 2003 har ingen transkvinna varit månadens ansikte i Skånes taltidning. Och för att ändra på detta åkte vi till Linköping. Där bor nämligen Maria Ekeroth som är månadens ansikte i augusti 2021.
Vi kan ju gå över här.
Maria kommer gående ner för backen med raska steg och sin vita käpp för att möta mig vid bussen i den stadsdel med låga 50-talshus där hon bott nästan hela tiden sedan hon kom till Linköping för 15 år sedan.
Det är in här då?
Ja.
Så det är bara en trappa upp här?
I mer än 14 år har hon bott i det blekgula huset där vi går in. Men för några månader sedan flyttade hon från en trappuppgång till en annan. Till en lägenhet som är lite större och helt nyrenoverad.
Så här bor jag.
Åh, du har en sån fin terrass här eller en liten altan eller något.
Var det en liten balkong och så en uteplats här. Jag trivs så himla bra. Det är lugnt och skönt område. Och Och nära till naturen och sen, ja, det är nära till stan också sen. Det är ungefär 3,5 kilometer.
Ska vi gå in igen eller vill du sitta ute? Nej,
vi sitter. Nej, vi sitter
inne. Ja.
Vi går tillbaka från den soliga uteplatsen in i lägenheten som är sparsmakat och stilrent inredd med ljusa färger. Och vi sätter oss i den bekväma grå soffan. Längst in i hennes bakhuvud hade resan från Christer, som Maria döptes till när hon föddes, börjat redan i tonåren. Men rent fysiskt satte den igång när hon var i 35-årsåldern och flyttade till Linköping från Eksjö i Småland för att genomgå en utredning på transsexuella mottagningen vid universitetssjukhuset.
Då träffade jag en bra sjuksköterska på ögonmottagningen i Linköping. Då. Det var en manlig sjuksköterska. Då sa sjuksköterskan att jag var en väldigt unik person då. Så. Att ja, det så, då hade jag ju nyss påbörjat min transsexuella utredningen då. Så. Och sen då med min synskada, synnedsättning då. Så. Så att jag hade mycket att kämpa på, eller kämpa med. Och...
Hur kände du då när han sa så?
Nej, men jag var så fast besluten. Det svåra var ju egentligen, det är ju då att med min syn har jag att göra med så. Det är synnedsättningen som kan försvåra möjligheterna. Jag har ju varit ute väldigt mycket och föreläst om min egen resa och så. Här i Linköping och så, på olika skolor och i andra sammanhang. Så.
Gör du det fortfarande?
Nej. Visst, det har varit väldigt intressant och givande att kunna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Men samtidigt så känner jag det att nej, att jag vill leva som en helt vanlig person då. En helt vanlig kvinna. Och sen har ju den här utredningen förändrats väldigt kraftigt, radikalt. Sen jag gjorde min utredning. Det är ju en stenålderstider egentligen. Så mycket har det förändrats egentligen. Jag tror att inte bara är till det bättre heller så. Det har ju varit uppmärksammat ganska mycket ett tag i media. Att det är ganska mycket yngre personer som söker till vården då så. Det är väl både på gott och ont. Det som jag kommer säga nu kanske, det kanske många anser att jag har fel. Men jag står för det. Att jag anser ju att det får inte gå för snabbt. Och då är det risk för att människor hinner ångra sig egentligen. Och då, om man har gjort operationen så, det finns ingen återvändo egentligen.
För Marias del var vägen till en könsbekräftande behandling, som det ofta kallas numera, väldigt lång. Och inte bara för att utredningen var mycket mer omfattande när hon gick igenom den, utan för att det var en utdragen inre process innan hon kom fram till att hon ville gå igenom behandlingen. Också vägen till synskadediagnosen var lång. Och det var först när hon var i 20-årsåldern som hon fick den. Efter att ha upplevt problem med synen hela livet.
Jag har ju RP, retinitis pigmentosa. Det är ju näthinnesjukdom. Och näthinna gradvis förstörs egentligen då så. Synen är väldigt, väldigt begränsad. Jag har ett tunnelseende. Men man får försöka vara positiv och vara glad för att man har de synresterna som man har. Jag vet att andra som har samma diagnos då, att man har förlorat synen helt då.
Du växte upp i Eksjö. Hur skulle du beskriva din uppväxt där? Hur var det?
Jo, men det tycker jag var bra. Absolut. Och familjen är ju väldigt idrottsintresserad. Och som jag tackar så mycket för egentligen.
det stora intresset som vi haft egentligen, det är ju egentligen fotboll och så. När jag var yngre så spelade jag mycket fotboll och sådana saker. Så. Som jag har ett väldigt, väldigt, väldigt stort intresse av idag också, som jag kommer ha er så länge jag lever egentligen så.
Jag såg att det låg en halsduk på hatthyllan där ute i hallen. Vad är det för lag?
Ja, det är Liverpool FC. Det har jag varit en support sedan jag var liten då. Så. Det ligger så varmt om hjärtat. För mig så är det som fin gemenskap och kärlek. Och det är fantastiskt det som... vad ska jag säga? Det är ett levnadssätt egentligen så.
Du har en kudde här bakom.
Ja.
Det står You never walk alone.
Det är Liverpools egna hymn då så. Det går inte att beskriva egentligen när man hör You never walk alone innan avspark då. Inför varje hemmamatch då så. Man bara ryser i kroppen så. Jag är väl fanatiker om man ska säga så. Visst, inom idrottsvärlden generellt så har det varit svårt och så. För att människor kommer ut som gay eller kommer ut som transperson eller som jag ändrat min könstillhörighet så. Men jag är samma... tillhörighet eller man blir som behandlad som en vanlig tjej inom supporterskapet och så. Det känner jag, det är ingen skillnad så. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Sen, det kanske låter lite märkligt egentligen så. Men det här med fotbollen så. Det växer starkare och starkare för varje... år som går egentligen då så. Man ser fram emot just en helg med fotboll och man är så inne i det och man hoppas på att det vinner och klang och jubel föreställning och sådär.
Hur kom det på att du själv skulle börja spela fotboll då?
Det har vi gjort allihopa i familjen i stort sett. Det föll sig naturligt så.
Var spelade du fotboll?
Fotbollslaget heter IFK Hult. Där spelade jag ända tills 25 års åldern kanske eller någonting.
Vad hade du för position i laget då?
Jag var back. Högback var jag. Och den trivdes jag med väldigt bra. Men sen blev det ju svårare och svårare med avståndsbedömningen och sådana saker. Så då kände jag väl det att nu är det nog dags för mig att lägga skorna på hyllan.
Innan Maria kom ut som kvinna levde hon många år i en värld som var rätt så maskulint präglad. Dels spelade hon herrfotboll och efter en 2-årig gymnasieutbildning till snickare blev det jobb på ett sågverk.
Det är ju väldigt machokultur eller man ska säga så. Jag jobbade där i ungefär 11 år, vad ska jag säga. De första åren trivdes jag jättebra. Men sen så blev det lite som att jag ville hitta ett annat arbete. Men lågutbildad som jag är och dålig syn och... Då hade jag inget annat arbete att söka då och så. I och med att det var så matchkultur då. Och där kunde jag inte visa någonting. Från att jag ville gå igenom en utredning från man till kvinna då och så. För det var väldigt, väldigt hård jargong egentligen då och så. Sen, jag hade ju en väldigt bra kuratorkontakt då. Som jag pratade med då. Och kunna... ventilera sina tankar och sådär. Det var väldigt, väldigt värdefullt egentligen då så.
Men levde du liksom ett dubbelliv ett tag?
Ja, precis. Mm. Så att, och det gjorde jag i många år egentligen då.
Gjorde du det också bokstavligt talat? Att du åkte till exempel till en större stad och hade andra kläder och
ja,
Maria?
Ja, absolut. Det gjorde jag ju då till, både till Jönköping och framförallt början till Göteborg då. Så. Jag hade ju med mig en kasse med tjejkläder till, och sen bytte jag om då till på hotell eller så. Att man levde ut sina inre känslor och så.
På helgen då eller så?
Ja, precis. Det kändes jättebra. Och kunna få utlopp för sina inre tankar och känslor.
Och sen åkte du hem och var Christer?
Ja, visst.
Men vad var det som gjorde att du bestämde dig så att säga? Att ta steget?
Nej, men jag mådde ju inte bra egentligen då och så. Jag hade de här tankarna i mig.
Men hur lång tid tog det från att du började processen till du blev den Maria du är idag så att säga?
Inom vården så började jag ju egentligen 2005 då och så. När man ansökte då och så. Men sen började jag ju på transsexuella mottagningen 2006. Sen 2010 då så var allting klart så. Under processen så har man ju ganska mycket kontakt så. Man träffade läkare och sjuksköterska och man kurator och psykologer. Och när allting sånt är avslutat och när operationen är genomförd så, när allting har läkt sig, och då kunde man landa och det känns så otroligt bra. Ja, det är en harmoni i kroppen och lugn i själen. Och ja, det känns jättebra.
Processen med den könsbekräftande behandlingen tog en stor del av Marias tid under de år den pågick. Förutom medicinsk och psykologisk behandling fick hon också bland annat träna rösten hos en logoped. Men också att hitta ett nytt yrke har varit en långdragen process för Maria. Och de senaste 10 åren har hon växlat mellan praktik och projektanställningar som hon har fått via Arbetsförmedlingen. För att gå tillbaka till trävarubranschen känns inte aktuellt.
Jag skulle gärna vilja jobba i någon butik så. Till exempel inom second hand eller någonting sånt.
Oj, nu regnar det.
Väldigt var det förändrade
snabbt.
Ja. Det har jag märkt egentligen. Att har man inte ett arbete så blir man blir sidosatt. Man blir ifrågasatt egentligen. Som tur är så har jag ju en väldigt bra kontakt med Synskadades Riksförbund då. Här i Östergötland och Linköping, eller Östergötland och så. Då vi är allmänt trevligt tillsammans och att man träffar likasinnade då.
Den här serien, porträtt i Skånes taltidning, heter Månadens ansikte. Ja. Och då betyder det att vi alltid ställer samma fråga. Att vi ber folk beskriva hur de ser ut. Så nu frågar jag dig, Maria, hur ser du ut?
Ja, det var en bra fråga. Jag har väl långt hår, brunhårig och blåa ögon, glasögon. De är lite runda, så. Och de är väl svarta bågar, tror jag. Sen just nu så har jag på mig en, jag tror att det är en beige klänning.
Ljusgrön är det nog den klänningen, ja. Tror jag, i botten. Och sen är det starkt lila och rosa blommor,
ja.
Och vita.
Jag har ett par svarta leggings byxor på mig också. Mm. Jag är väl mer åt av feminina draget så, eller man ska säga. Som jag alltid har känt mig så. Men ofta så har jag ju en tunika eller en klänning och ett par leggingsbyxor på mig. Jag har ett Liverpool halsband som är rosvist stål på mig. Och det är ju Livebirden som är en symbol för Liverpool FC.
Maria betraktar med värme den lilla fågeln som hon har i sitt halsband. Den kallas för The Liverbird och är en mytologisk örnliknande figur som egentligen är stadens symbol, men som framför allt har blivit synonym med fotbollslaget. Jag frågar vad det betyder för henne att vara en så hängiven supporter.
Det betyder så enormt mycket egentligen för jag och miljontals supporter av världen över. Man känner en sån stark kärlek till klubben som det går inte ta på nästan. Nej, men för min del, med tanke på synen då, så får jag kanske acceptera att man kanske inte kan åka så där. Jag menar, jag har åkt det 2 gånger då, 2014 och 2015. Jag är väldigt glad och väldigt stolt över mig själv att jag gjort det så. Många vet jag inte skulle göra det så. Men i och med att jag har sånt stort intresse för det. Ja, det var ju som en stor dröm som man har haft hela sitt liv nästan så. Sen man var liten. Äntligen så var det dags.
Hur kändes det då att stå där på Anfield?
Ja, det är en fantastiskt underbar känsla.
Vann de när du såg det?
Ja. Första matchen vann vi med 4-0. Sen andra matchen, den senaste då som jag var där på bara, förlorade vi med 3-1. Och det var inga roligt egentligen så. Men stämningen var ju fantastisk ändå och så.
Så det var ändå bra att åka dit?
Ja, ja, absolut. Man är supportrar både med och motgång.
Men när du tittar då på fotboll här på lördag eftermiddagarna, hur gör du då?
Nej, då blir det ju, man är så inför varje match så är man ju så, man är ju så nervös. Man vill ju att det ska gå bra.
Tar du på dig din halsduk och så då?
Ja, det gör jag. Ibland blir det matchtröja med och så. Sen så sjunger man med i sångerna. Och sen förhoppningsvis så går det vägen och man gör mål och man vinner matchen och så. Sen kan ju människor kanske tycka att ja, det är bara en lek och det är en sport. Men det är inte... Det är så mycket miljontals saker, mycket mer än så. What a with hope in your heart, I remember.
Det var Maria Ekeroth, månadens ansikte i augusti, som sjöng med i You'll Never Walk Alone. Från början en låt ur musikalen Karusell, som kommit att bli Liverpool FCs speciella hymn. Reporter var Gunilla Kracht.
Antalet prenumeranter på dagstidningarnas talade upplagor minskar stadigt. Det har vi berättat om tidigare. MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som ansvarar för taltidningsverksamheten, lämnade tidigare i år en utredning till Kulturdepartementet med förslag på hur man ska kunna öka antalet taltidningsläsare. En del av förslagen går ut på att göra flera publikationer, både tryckta och på internet, tillgängliga i taltidningstjänsten. Annat syftar till att göra taltidningsprenumerationer billigare genom att följa prissättningen på dagstidningarnas digitala upplagor. Idag tar i princip alla dagstidningar ut det högre papperstidningspriset för sina talade upplagor, trots att det sedan 8 år tillbaka råder fri prissättning på taltidningarna. Per Hultengård från tidningsutgivarorganisationen TU, Medier i Sverige, är vice ordförande i taltidningsnämnden, som beviljar stöd till dagstidningarnas taltidningsutgivning. Han är inte helt övertygad om att ett lägre pris skulle ge fler prenumeranter.
Svårt att säga. Vi har ju en nedgång i antalet abonnemang när det gäller papperstidningar. Vi har en ökning, en stark ökning när det gäller digitala abonnemang. Lite mer generellt så är det så att tilltron och engagemanget för kvalitetsjournalistik har stärkts de senaste åren. Så att, nej, jättesvårt att säga, men det är klart att om någonting är billigare så kommer fler att köpa det. Men samtidigt så är det så att kvalitetsjournalistik måste få kosta.
Tror du att färre dagstidningar skulle vara intresserade om de så att säga, på något sätt blev ålagda att sänka priserna till exempel e-tidningsnivån?
Också det är jättesvårt att säga. I och med att taltidningsverksamheten har förflyttats från tidningsredaktionerna till MTM så är ju tidningsföretagens roll i det hela ganska begränsad. Det handlar om att marknadsföra taltidningen och starta upp. Och så. Men att vi har ju ändå en ganska bra täckning, tycker jag, av dagstidningar som taltidningar. Så att det är klart att priset påverkar engagemanget.
Du är ju veteran i taltidningsnämnden, har varit med väldigt länge och sett hur antalet prenumeranter har minskat under åren. Hur ser du på framtiden?
Jag är lite bekymrad över framtiden, för att under den tid som jag har suttit i taltidningsnämnden så har antalet taltidningsabonnenter i stort sett halverats. Det är trots att vi lagt jättemycket pengar på att bredda kretsen av taltidningsabonnenter och lagt jättemycket pengar på att låta tidningsföretagen marknadsföra, och ändå så minskar det här. Men att det finns ju nu en statlig utredning som handlar om just taltidningarna, och där man tänker sig att bredda potentialen, kan man säga. Alltså bredda vilka ska kunna ha en taltidning. Och den potentialen är jättestor. Så jämfört med de 4-5 000 som idag har en taltidning när det gäller dagstidningar, så är det ju 10-100 gånger fler som skulle ha glädje av taltidningar. Och då inte bara dagstidningar utan tidskrifter och kommunala och regionala taltidningar. Så att jag hoppas att i ett framtidsperspektiv att det här ändå ska kunna vändas.
Men för att antalet taltidningsprenumeranter ska öka krävs att utgivarna visar ett större intresse för taltidningsupplagorna, säger Per Hultengård. Ett intresse som han alltså tycker har minskat i och med MTMs övertagande av ansvaret för taltidningarna.
Det finns ganska mycket att göra för att öka engagemanget. Och där har taltidningsnämnden en viktig uppgift.
Ja, vad gör ni rent konkret för det?
Det vi rent konkret har gjort genom åren är att vi har anslagit medel till olika projekt, engagemang, tidningskoncerner som har anställt särskilda personer för att marknadsföra taltidningen. Just nu så är vi lite i ett väntläge eftersom vi vill se vad kommer att hända nu med den här utredningen. Vad kommer regeringen att föreslå för att vidga potentialen för taltidningsverksamheten?
Sa Per Hultengård från Tidningsutgivarna, taltidningsnämndens vice ordförande. Reporter var Birgitta Fredén.
Anmälan till höstens högskoleprov har nu öppnats. Provet skrivs söndagen den 24 oktober. I höst ges inget anpassat prov för gravt synskadade. Synsvaga kan skriva det ordinarie provet med förlängd provtid och få ta med de hjälpmedel som behövs. Man kan också få provet uppförstorat till A3-format. Antalet provplatser är på grund av det förvärrade coronaläget begränsat till 40 000. Och därför uppmanas bara de som verkligen behöver ett provresultat för att bli antagna till studier vårterminen 2022 att anmäla sig. Det finns ingen särskild kvot för synsvaga. Man anger att man behöver anpassning när man anmäler sig. Anmälningstiden går ut den 31 augusti eller när platserna fyllts. Öppnat och stängt. I Malmö har restaurangen Mucho Gusto öppnat på Rönngatan 2 i hörna till Holmgatan och i lokalen där Augusts No Stress Surf Café låg till förra våren. Nu serveras där sydamerikansk mat med chilenskt som den ovanliga specialiteten. I Kävlinge har Heides Woody Bygghandel öppnat i nya lokaler på Tostarpsvägen 12. I Hör har Bad- och sportcentrum på Friluftsvägen 11 öppnat igen efter att ha varit stängt sedan oktober i fjol på grund av coronapandemin. Hörby FFs loppis på Hörby idrottsplats har öppnat igen och har öppet varje lördag till och med den 11 september. I Osby har byggmarknadskedjan Jem och Fix öppnat på Theodor Kvants väg 7. I Malmö har Ava Vinbar öppnat på Karlskronaplan 7 i den lokal där den italienska matstudion Ciao Lola tidigare höll till. I Malmö har också öl- och ramenbaren Ramen Tobiru öppnat på Simrishamnsgatan 10 i hörnet av Ängelholmsgatan.
Evenemangstips. Paralympics magasin som sänds i SVT Play klockan 19-19.30 och i SVT 2 klockan 21.45 till 22.15 under hela spelen kommer att syntolkas. Och Paralympics som invigdes tidigare i veckan pågår fram till den 5 september. Familjefilmen Eva och Adam som har premiär den 27 augusti har fått syntolkning för bio. Filmen handlar om att bli kär för allra första gången. Även familjefilmen Paw Patrol, som är en animerad komisk äventyrsfilm, har fått syntolkning för bio. Men den har premiär först den 17 september. I orangeriet på Hovdala slott kan man fredagen den 27 augusti lyssna till musik från Pestens tid med medeltidsensemblen Falso Bordone. Och höra berättelser från slottet av Peter Alf. Biljetterna kostar 150 kronor och bokas på telefon 0451 26 68 00. Smygehus visfestival äger rum fredagen den 27 augusti klockan 19 till 22 på Smygehus havsbad. Bland deltagarna finns Anna-Mia Barve och Danne Stråhed. Biljetter för 220 kronor, 110 för barn under 16, säljs av Ticketmaster och Biletto. Bordsbokning görs på telefon 0410 50300. Palmfestivalen i Trelleborg ersätts i år av en familjedag i Stadsparken, lördagen den 28 augusti klockan 12 till 16. Det blir Tivoli, men inget festivaltält. Och för underhållningen står Ayla Kabadja, känd från barnprogram i tv med en show klockan 15. Det är fri entré. Vannås konst inleder en ny litteratursatsning söndagen den 29 augusti med tre arrangemang på temat livräddare. Det handlar om hur livsviktig en text kan vara. Serien inleds med författaren Jonas Hassan Kamiri i ett samtal med läkaren och författaren Eva Ström. Samtalet pågår från klockan 15.30 till cirka 17.30 med en paus där förfriskningar finns att köpa. Själva programmet är gratis. Senare i höst kommer Sara Stridsberg och det tredje programmet skapas av ett ungdomsråd. Traditionell spelmansstämma blir det på Gamlegårds hembygdsmuseum i Billinge söndagen den 29 augusti klockan 13 till 16. Medverkar gör bland andra riksspelmännen Anna Rynefors och Erik Ask Uppmark samt Pelle Björnlört och Johan Hedin, som på fiol och nyckelharpa spelar folkmusik från slutet av 1700-talet. Dessutom tillresta besökare med instrument, och det är fri entré. Arkeologidagen den 29 augusti uppmärksammas på Kulturen i Lund med några föredrag vid dansbanan klockan 14 om kärlek, vatten, skelett och hantverk i medeltida Lund och fortsätter cirka 14.40 med en stadsvandring till aktuella undersökningsområden. Den tar cirka en timme. Arrangemanget ingår i entrén till Kulturen. Lund Comedy Festival arrangeras traditionsenligt första helgen i september. I år den 2-4. 130 artister i 85 shower trängs på 8 scener under de 3 dagarna. Bland andra Josefin Johansson, Petrina Solange, Sissela Benn och Jonathan Unge. Fritte Fritsson, Anders Jansson, Henrik Wiregren, Carl Stanley och sådär 120 till. Biljetter säljs av Eventim eller i biljettkassan på Grand Hotel. Och fullständigt program finns på hemsidan lundcomedyfestival.com. Coronan sätter stopp för ett trädgårdsgille i full skala i Landskrona. Men flytande trädgårdar kommer att finnas i Citadellets vallgrav vid skulpturparken vid konsthallen på Slottsgatan den 2-5 september. Publiken får som vanligt rösta på den flottaste flotten. Kristianstad bokfestival fredagen den 3 och lördagen den 4 september är i år både digital och fysisk. Ett litet antal biljetter finns till en del av författarframträdarna i Stora salen i Kulturkvarteret, annat sänds digitalt. Temat för festivalen är I lust och nöd. Gör läsning till en del av livet. Och biljetter finns på Kulturkvarterets hemsida. Hela programmet finns på kristianstad.se. Albin Lee Meldau inleder den andra delen av Kulturbolagets konsertserie i Pildammsteatern i Malmö. Detta fredagen den 3 september. Lördagen den 4 september ger Mando Diao en akustisk spelning. Och torsdagen den 9 september spelar Jill Jonsson med trio. Den 10 september avslutas konsertserien med Sabina de Dumba. Tiden är 19-22 alla gångerna. Och biljetter säljs av Eventim och åldersgränsen är 13 år. Den kvinnliga kammarorkestern, Kvinnoorkestern, som framför musik av kvinnliga tonsättare, spelar i Röda salongen i Kulturhuset i Hässleholm söndagen den 5 september klockan 16-17.40. Dessutom framträder blockflöjtvirtuosen Emily Rose. Biljetter för mellan 170 och 195 kronor bokas på telefon 0451 266670. Palladium i Malmö har öppnat för publik igen. Hur många biljetter som finns till varje föreställning beror på de då rådande coronarestriktionerna. Den 9 september hyllar Jan Sigurd och Anna-Lena Brundin den amerikanske trumpetaren Chet Baker, som skulle ha fyllt 90 år i år. På trumpeterna kväll Erik Tengholm och på munspel direkt från Paris Sébastien Charlier. Det blir 2 timslånga föreställningar klockan 19 och klockan 21. Biljetterna kostar 290 kronor och det är endast ett fåtal platser kvar. Lördagen den 11 september klockan 19-20:15 kommer skådespelaren, regissören och radioprataren Katrin Sundberg med humorföreställningen Jag gör vad fan jag vill, en betraktelse av livets olika skeden som vänder sig till kvinnor och extremt modiga män. Som Sundberg säger i programförklaringen. Biljetterna här kostar 345 kronor och även här är det ett fåtal platser kvar. Palladium ligger på Södergatan 15 i Malmö och biljetterna bokas via Kulturcentralen. Helsingborgs symfoniorkester öppnar för en ny säsong och då får man åter spela för publik i stora salen. Det blir både nyskrivna verk och välkända som okända klassiker. Orkestern öppnar den 9 september klockan 19 inför en begränsad publik med ett uruppförande av Caroline Shaws pianokonsert Watermark, men även musik av Ludwig van Beethoven och Jean Sibelius. Biljetterna som bokas hos Helsingborgs konserthus kostar 295 kronor. Är man under 18 år är biljettpriset 85 kronor och studerande 110 kronor. Hela säsongsprogrammet för konserthuset finns på hemsidan helsingborgskonserthus.se. Torsdagen den 9 september berättar Lommabon Gert Olsson om sin bok om sin egen och Lommas klassresa från 1950-talet till idag. Det är på Lomma bibliotek klockan 18-19 och det är fri entré. Biljettinformation. Ticketmaster, telefon 077 170 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Eller Coop Galleria Boulevard 010 747 2272. Eventim 0771 65 1000. Kulturcentralen 040 103020. Kalendern vecka 35 börjar med måndagen den 30 augusti, då Albert och Albertina har namnsdag. En delegation från riksdagen deltar i den 30 parlamentariska Östersjökonferensen. Konferensen är denna gång digital. Och på agendan står frågor som återstarten av samhället efter pandemin, demokrati, delaktighet och klimatförändringar. För 300 år sedan slöts freden i Nystad, som var en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland efter det stora nordiska kriget. Med freden i Nystad upphörde Östersjön att vara ett svenskt innanhav. Områdets starka makt var nu istället Ryssland. Och uppgörelsen i Finland blev hård. Ingermanland, Estland och Livland förlorades, medan stora delar av Finland räddades, förutom delar av Karelen och Viborg som erövrats av ryska trupper. Tsaren garanterade också att Ryssland inte skulle blanda sig i den svenska tronföljdsfrågan efter Karl XII:s död, eller söka och förändra regeringsformen. I Riesenbeck i Tyskland börjar EM i hoppning. Men hela det svenska guldvinnande laget från laghoppningen i OS kommer inte dit. Varken Malin Bajard Jonsson eller Henrik von Eckermann startar. Men det gör däremot Peder Fredriksson, som också vann ett silver i individuell hoppning i OS i Japan. Men han kommer inte med hästen All In som han red i OS, utan med hästen Catch Me Not. Ett annat sportevenemang som startar denna dag är US Open i tennis i New York. Tisdagen den 31 augusti är det Arvid och Vidar som firar namnsdag. I Kirgizistan firar man nationaldag. Landet som ligger i östra Centralasien blev ett självständigt land för 30 år sedan när Sovjetunionen upplöstes. Politiken präglas av motsättningar mellan klaner i den sydvästra och den norra landsändan och spänningar mellan kirgiser och usbeker i Ferganadalen kulminerade 2010 i våld som krävde hundratals dödsoffer. Senare samma år fick Kirgizistan en ny demokratisk författning som kunde hålla sitt första fria och rättvisa val. Viktiga näringar är boskapsskötsel och guldbrytning. Onsdagen den 1 september har Sam och Samuel namnsdag. För 50 år sedan bildades BRIS, Barnens rätt i samhället, av författaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. Detta efter att en 3-årig flicka blivit misshandlad till döds av sin styvfar tidigare under året. BRIS kämpar för ett bättre samhälle för barn, och både barn och vuxna kan ringa till organisationen för stöd eller om man känner oro för ett barn. Sametingets 8:e mandatperiod invigs vid Umeälvens strand, och kronprinsessan Victoria och prins Daniel är med vid ceremonin. För 70 år sedan skapades försvarspakten ANZUS mellan Australien, Nya Zeeland och USA. Den undertecknades den 1 september 1951 och trädde i kraft i april 1952. Organisationens säte är i Canberra i Australien. Och efter damernas volleyboll-EM är det dags för herrarnas. Det spelas i många länder, Polen, Finland, Tjeckien och Estland, fram till den 19 september. Torsdagen den 2 september är det Justus och Justina som firar sina namn. I riksdagen är det interpellationsdebatt och frågor om svenskt kustfiske, ett projekt för att rädda alm och ask, samt cementbristens effekt på bostadsmarknaden tas upp bland annat. Sveriges herrlandslag i fotboll spelar VM-kvalmatch mot Spanien på Friends Arena i Solna. I Sveriges grupp B ingår förutom Spanien också Grekland, Georgien och Kosovo. Och VM spelas i Qatar nästa år. Fredagen den 3 september har Alfhild och Alva namnsdag. Och denna dag är det just Qatars nationaldag, där alltså VM spelas nästa år. Utöver det är det arabiska emiratet Qatar vid Persiska viken känt för sina stora olje- och gastillgångar, samt tv-kanalen Al Jazeera bland annat. En ny författning 2005 har gett en viss maktdelning, men fortfarande är det i praktiken emiren som bestämmer det mesta. Och valet av värdland för fotbolls-VM har också kritiserats av många länder och Amnesty International för brott mot de mänskliga rättigheterna som påvisats i landet. Lördagen den 4 september har Gisela namnsdag. I Stockholm börjar den spännande Finnkampen, som är en klassisk friidrottstävling mellan Sverige och Finland. Och förra året vann Sverige en dubbelseger. Så frågan är hur det går i år. Finnkampen avgörs på söndagen. Första gången Finnkampen hölls, det var 1925. Tidigare kulturministern och journalisten Marita Ulfskog fyller 70 år. Hon var också Socialdemokraternas partisekreterare mellan 2004 och 2009. Medan den amerikanska superstjärnan Beyoncé Knowles fyller 40 år. Här med en av sina kända hits, If I Were a Boy. Hon har vunnit åtskilliga Grammys. Hon har också gjort karriär som skådespelerska, bland annat med huvudrollen i filmen Dreamgirls, som bygger på en Broadway-musikal med samma namn. Söndagen den 5 september avslutas Paralympics i Tokyo. Och det är Adela och Heidi som gratuleras på namnsdagen.
Anslagstavlan innehåller dels en regional del med meddelanden och ändringar i tågtrafiken. Dels två lokala delar, en för norra Skåne och en för mellersta, östra och sydvästra Skåne. Men vi börjar med de regionala meddelandena. Och då kan vi först säga att SRF Skåne bjuder in till en dag i Kurt Wallanders fotspår i Ystad. Söndagen den 5 september klockan 12 till cirka klockan 16. Ankomst innan klockan 12 till Hotell Continental på Hamngatan 13 i Ystad. Hemresa klockan 16 från Fridolfs konditori på Lingsgatan 3. Program. På hotellet serveras lunch och kaffe. Klockan 13.45 finns brandbilarna på plats. Klockan 14 börjar en guidad rundtur med dem i Wallanders Ystad. Cirka klockan 15 stiger vi av i konditoriet för eftermiddagskaffe och en Kurt Wallander-bakelse innan hemresan. Till lunch går det att välja mellan kött, fisk eller vegetariskt. Exakt vad är ännu inte bestämt. Säg till vad du önskar vid anmälan och även om du behöver särskild kost. Till Fridolfs är det två ganska höga trappsteg upp med en ledstång att hålla sig i. Vi hjälps naturligtvis åt och gör så gott vi kan. Samma sak gäller att komma in och ur brandbilarna. Uppge vid anmälan om du behöver ledsagare. Ledarhundar kan inte medtas. Du bokar själv din färdtjänst till och från de angivna adresserna. Åker du till och från Ystad med tåg och önskar bli hämtad och lämnad på stationen, så anmäl även detta direkt. Kostnad 200 kronor per person för medlemmar, i annat fall faktisk kostnad. Barn 0-6 år går gratis, 7-12 år halv kostnad. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Anmälan sker till telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Sista anmälningsdag är tisdagen den 31 augusti klockan 12. Du kan betala in din anmälningsavgift i bankgiro 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Vill du ha en inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. Vi skickar bekräftelse och deltagarförteckning och står för reskostnaderna efter att kvitton inkommit, senast 3 månader efter genomförd aktivitet. Men bara inom Skåne. Bor du utanför så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Ängelholm Båstad inbjuder till torskjakt på Öresund. Alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Vem lurar Atlantens smartaste torsk? Den 15 september styr turfiskebåten MS Linda ut mot djuphålarna vid Ven. Stärkt av kaffe med fralla laddar vi fiskespöna med frestande beten. Kanske blir det just du som överlistar den granna torsken som förirrat sig in i sundet. 2 extra matroser tar hand om oss och byterna, rensar och filerar dem åt oss. Blir du sugen av sjön väntar en sen lunch med varmrökt lax och potatissallad i den handikappanpassade kafeterian. Inget spring i branta trappor alltså. Äventyret börjar klockan 13 då vi kliver ombord i Nyhamn i Landskrona. 4 timmar senare lämnar vi katamaranen med fyllda kylboxar. Plats för 20 torskjägare med coronaavstånd och ledsagare. Minsta antal deltagare är 10 stycken för att aktiviteten ska bli av. Bindande anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF Ängelholm Båstad. Marianne Jonsson 95@gmail.com eller 070-710-4579, senast söndagen 29 augusti. Distriktet betalar resan för alla medlemmar utanför Ängelholm Båstad till Nyhamn i Landskrona. För Ängelholm Båstads medlemmar betalar vi själv reskostnaden. Turfiskebåten är chartrad och enbart SRF-medlemmar får åka med. Mer info lämnas av aktivitetsansvarig Jan-Olof Asp på 070-554-3628 eller jan-olof.asp@outlook.com. Kostnad 200 kronor. Betalning till bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Varmt välkomna hälsar styrelsen för SRF Ängelholm Båstad i samarbete med samverkansgruppen SRF Nordvästra Skåne. Vi har några tillfälliga ändringar i tågtrafiken. Trafikverket bygger fyrspår mellan Malmö och Lund och det innebär också att flera godståg kör sträckan Hässleholm-Åstorp och det påverkar Pågatågen som ställs in där under tiden 30 augusti till 3 september mellan 8.30 och 13.50 samt 17.50 till 00.50. Buss ersätter. På nätterna mellan 29 och 31 augusti utför Trafikverket underhållsarbete i Ängelholm. Pågatågen mellan Kattar på Förslöv är inställda och ersätts av bussar söndagen den 29 och måndagen den 30 augusti. Underhållsarbete utförs också mellan Hässleholm och Kristianstad på nätterna mellan 30 augusti och 2 september och pågatågen är inställda. De ersätts av bussar som stannar också på mellanstationerna. Från lördag 4 september klockan 01.20 till måndag 6 september klockan 4.15 är alla tåg mellan Simrishamn och Ystad inställda på grund av underhållsarbete och de ersätts av bussar. Bussarna från Simrishamn är tidigare lagda för att kunna ansluta till tågen i Ystad. Trafikverket ska bygga dubbelspår mellan Maria station i Helsingborg och Ängelholm. Ett arbete som kommer att pågå från den 6 september till den 14 november. Öresundstågen kör annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg, men gör uppehåll i Kävlinge och Åstorp. Mellan Helsingborg och Ängelholm ersätts de av bussar. Pågatågen mellan Helsingborg och Förslöv är inställda och ersätts av bussar mellan Maria och Förslöv via alla mellanstationer. Pågatågen mellan Helsingborg och Halmstad är inställda och ersätts av bussar mellan Helsingborg och Båstad via alla mellanstationer. Resande från Båstad till Halmstad hänvisas till Öresundstågen. Extrainsatta pågatåg kör Kävlinge, Landskrona, Ramlösa, Helsingborg, C, Maria i båda riktningarna. Anslagstavlan för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne inleder vi med ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till den populära studiecirkeln Vardagstips. Vardagstips är en studiecirkel där du får bra och användbara tips i din vardag av vår cirkelledare Simon Tienso, men där det även finns möjlighet för trevliga diskussioner och där cirkeldeltagarna får möjlighet att ge tips och utbyta erfarenheter. Vi samlas onsdagar klockan 13.30 till 15.30 i vår föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund. Anmäler dig gör du till vårt kansli på 046 211 06 74. Vi behöver ha din anmälan senast den 1 september och studiecirkeln startar den 8 september. Varmt välkomna! SRF Malmö Svedala informerar först om att utflykten till Helsingör har fått ett nytt datum, nämligen lördagen den 11 september. Samling vid mötesplatsen på Malmö Central klockan 8.10. Tåget till Helsingborg avgår klockan 8.41. Anmälan senast den 31 augusti klockan 18 till Per Arne Andersson, telefon 0720-55-3565. Eller per 1955 Arne Henning @gmail.com. SRF Malmö Svedala inbjuder också till sina dagverksamhetsaktiviteter under vecka 35. Kaffe och smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet, telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag den 30 augusti klockan 13-15 är det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdagen den 31 augusti klockan 13-15 är det bingo. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen fredagen den 3 september klockan 13. Vi bjuder på champignonsoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem får du allt där för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 14.45. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast måndagen den 30 augusti. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och så hälsar SRF Malmö Svedala välkommen till en guidad visning av installationen Way to Go på Davidshallsbron i Malmö. Tisdagen den 14 september klockan 14 samlas vi på Södra Tullgatan 4 där vår guide och syntolk Claes Gylling tar hand om vår grupp. Konstnären Åsa-Maria Bengtsson har 29 bronsstatyer installerade på bron. Anita Ekbergs skor, Nils Poppes kängor och Edvard Perssons trätofflor är ett litet urval. Alla skor representerar personer som haft betydelse i Malmös artistliv. Lasse Holmqvist, Östen Warnerbring, Jacques Werup, Bo Widerberg med flera. Några kända skådespelare är Emmy Storm, Gudrun Brost, Maj Lindström och Naima Vivstrand. Kom och ta del av Claes kunskaper om betydande personer för Malmös kulturliv. Anmäl dig senast fredagen den 9 september klockan 12. Kostnad för guidningen är 50 kronor per person och den beräknas ta en timme. Kanske några i gruppen vill ta en fika efter. Det kan vi komma överens om på plats. Frågor till visningen besvaras av Maj-Britt Ryman på 070-324-6609. Vi ses på Davidshallsbron, hälsar styrelsen för SRF Malmö Svedala. Och anmälningstelefonnumret är alltså 040-25-05-40 eller info@srfmalmo.se. Vi har en ändring i busstrafiken i Sövde då en vägtrumma håller på att bytas ut på Snogeholmsvägen som innebär att linje 341 har en ny körväg. Hållplats Sövdeborg är stängd i båda riktningarna och resenärerna hänvisas till Sövdekorset, cirka 600 meter i nordvästlig riktning på Sövdeborgsvägen. Hållplats Sövdeborgskorset läge A är också indragen för linje 341 och resenärerna hänvisas till linje 301s hållplats mot Sjöbo, alltså läge B på andra sidan Ystavägen. Man får sedan byta till linje 341 mot Veberöd vid hållplats Spjälla. Resenärer från Veberöd som brukar stiga av vid Sövdeborgskorset läge C får nu kliva av bussen vid hållplats Spjälla och byta till linje 301 mot Ystad som stannar vid Sövdeborgskorset läge A. Arbetet ska vara klart den 4 september klockan 16. Anslagstavlan för norra Skåne inleder vi med meddelanden från SRF Kristianstad-Bromölla. Hej alla bokvänner! Nu kör vi igång våran bokcirkel igen, tisdagen den 31 i 8, 13.15 till 14.45 på biblioteket Föreningsgatan i Kristianstad. Vi samlas i huvudentrén. Stefan eller Karin hjälper oss med tips etc. En fika blir det också tid till. Välkomna! SRF Kristianstad-Bromölla inbjuder också sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkans lilla sal, Lasarettsboulevarden 6, onsdagen den 15 september klockan 14-16.30. Claes-Göran Dahlqvist kommer att berätta om biodling för oss och som vanligt fikar vi tillsammans. Anmäl deltagande till Tina på telefon 070-635-4114, senast onsdagen den 8 september. Välkomna till ett intressant föredrag. Och så blir det vattengymnastik varje fredag klockan 12-13 i CSKs varmvattenbassäng med start den 17 september och det pågår till den 3 december. Max antal är 12 stycken. Det kostar 300 kronor per termin och det betalas in på bankgiro 899-9245 när du har anmält ditt deltagande till Tina på telefon 070-635-4114 senast den 10 september. Varmt välkommen till en nyttig men skonsam motion för hela kroppen, hälsar SRF Kristianstad Bromölla. SRF Västra Skåne har månadsmöte tisdagen den 14 september klockan 14-16 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Styrelsen vill ta upp styrelseersättningar inför budgetarbetet 2022. Ett besök av Björn Samuelsson, ICAP, för demonstration av läskamera är planerat till mötet. Fikaavgiften är 30 kronor. Sista anmälningsdag är måndagen den 13 september klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller via e-post till srf.monica@telia.com. Meddela vid anmälan om du vill stå på fast lista och endast behöva meddela om du inte kommer. Om du varit utomlands måste du vara testad och frisk från covid-19 innan du kommer till föreningens aktiviteter. Välkommen önskar styrelsen. SRF Ängelholm Båstad meddelar att det fortfarande finns platser kvar på bussresan till Hallongården utanför Malmö fredagen den 3 september. För att resan ska bli av måste minst 20 personer delta. Bussen startar i Ängelholm cirka klockan 9.30 och är tillbaka klockan 18. I resan ingår lunch och presentation av Hallongården, möjlighet till inköp i gårdsbutiken samt guidad visning av Torups slott med efterföljande eftermiddagskaffe. Priset är 300 kronor. Kontakta Marianne Jönsson 070 710 4579 eller mariannejonsson95@gmail.com för information om anmälan och betalning. Och så en förändring i busstrafiken i Ängelholm där man håller på att plantera växter längs Klippanvägen och det påverkar stadsbuss 1:s hållplats Polishuset läge A som är stängd. Resenärerna hänvisas antingen till hållplatsen Bruksgatan läge A på Östergatan, cirka 350 meter västerut, eller Heimdalgatan läge B på Kristian den Andres väg, cirka 350 meter i nordöstlig riktning. Den 27 augusti klockan 18 ska växterna finnas på plats och bussen gå som vanligt igen. Och där är det slut på det här numret av Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag, den 2 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!